When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är ju detta som gör mig så himla frustrerad ibland, för att jag undrar så här, är det jag som är idioten i rummet? Är det bara jag som ser att kejsaren är naken?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 277. Och idag så skrev jag här på min slide så här att det kommer vara lite kräk, lite provprat, lite frustration, lite yrande. Mm. För att detta är liksom så här lite, jag vet inte, på nätet kallar man tydligen detta för reaktionsavsnitt.
Mm-hmm.
Och,
de har vi sett,
ja,
och, men aldrig i denna
podden.
Nej,
men, och liksom titeln är så här: ju rikare du blir desto mer får du betala och sämre investeringar får du. Det är arbetstiteln nu när vi spelar in. Jag har haft andra titlar också, som typ finanskejsaren är naken, finansbranschen är liksom en myt, eller den rika investeraren är en myt. Mm. Ja, så nu har jag väl enats här om liksom myten om investeringstrappan och den bättre investeringen. Och detta är väl ett avsnitt lite, du kommer nog känna igen detta, för att vi berörde detta i förra veckans avsnitt, men sen klippte jag bort hela den biten. Så den kom inte med,
ja.
så jag tänkte att det förtjänar ett helt avsnitt.
Mm.
Och jag har lagt upp en bild för dig som bara lyssnar, en meme som kom upp på Riktsammansforumet, som är så här, där kommer in en gubbe och liksom öppnar dörren och frågar så här, are you okay? Och sen ligger på golvet en utslagen person som säger så här, no, I'm invested in an industry run by fucking clowns. Liksom. Och denna memen kom ju upp, det som har varit den stora storyn i finansvärlden de senaste 10 dagarna har ju varit den här implosionen av FTX, den här kryptobörsen,
yeah,
med Sam Bankman-Fried, som gick från att vara på Forbes lista över rikaste människor, så liksom från $25 miljarder ner till noll, och det är ganska många av oss som jag tror att det är inte att han är nere på noll, utan jag tror att han har bizarra skulder och kommer hamna i fängelse.
Uff. Men vet liksom. Jag läste att han som skrev den här The Big Short,
ja,
att han har ju hängt med Sam Friedman i ett halvår,
ja,
fram tills nu.
Okay.
Och igår såldes då tv-rättigheterna, eller de filmrättigheterna.
Okay. Mm. Ja.
Så det kommer ju bli en...
Ja.
Vi kommer få se det,
vi kommer
hur
se
det gick till sen.
Ja. Och, liksom, och dagens avsnitt då är liten reflektion, inte så mycket på det här med Sam Bankman, för att för mig blir det bara liksom... återigen ett ljus på att kejsaren är naken, och att liksom så här, att finansbranschen, det finansbranschen säger och det finansbranschen gör, eller den storyn som säljs in till oss, eller det vi tror, är inte sant.
Nej.
Och Vi var ju lite inne på det förra veckan och detta är väl, jag är på lite så här jobbigt ställe i livet just nu, så att det är mycket, det kommer mycket från en frustration, men jag tänker att frustration kan väl ibland vara bra. Men att jag beskrev ju det förra veckan, använde vi Hudiksvall som exempel för att jag hade precis träffat Moa, vår kompis som är därifrån, men vi kan använda Malmö som exempel där jag sa så här att när jag började min investeringskarriär så började jag i Malmö och det är det vi kommer prata om idag. Så vilka andra, sen flyttar man till Lund och sen så tänkte man okej, men Lund var inte grejen, men då flyttar man till här och då var inte här. Och sen så flyttar man runt och sen kommer man tillbaka till Malmö. Och jag säger att det är en nyansskillnad i att vara i Malmö och aldrig flyttas från Malmö till att man aktivt kommer tillbaka till Malmö.
Och även då investeringsmässigt.
Ja, investeringsmässigt så kommer vi prata om vad de här olika grejerna är och hur vi blir lurade hela tiden. Att bor vi i Malmö så tror vi att så här, Lund är grejen. Och sen har vi flyttat till Lund så blev vi sålda så här, fast det var inte Lund som var grejen. Det var egentligen hör som var grejen.
Det och sen, är mycket coolare.
Ja, och sen är någon som kommer och säger, så här, fast Bromölla, det är det shit. Liksom. Orter i Skåne för den som inte är från Skåne. Mm. Men så att i alla fall så att det är lite mycket frustration till följd av, jag vet inte om det är en 40-årskris eller vårt välja om-projekt. Och jag ser lite detta avsnittet också som en inbjudan till diskussion. Vi har redan en diskussion på detta ämnet. På forumet, för att när jag började förbereda detta avsnittet så var jag liksom lashade out på forumet.
Yeah.
Och då var det fick, så att det blev en del kommentarer. Så, så att där finns något guldkorn. Jag är inte helt säker på att guldkornet kommer komma ut på det bästa, mest finslipade och rena sättet. Men jag tror att vi kommer landa där kanske om något avsnitt när jag får feedback från er, för att redan feedbacken igår gjorde jättemycket skillnad.
Yeah.
Och allt började med Kima Reet.
Som är någon på forumet.
Som kommenterade vår serie om Rich Dad, Poor Dad. Som vi kör nu. Så detta är ett stickspår från den. Vi har inte lämnat den, vi har bara gjort ett sidospår. Och då skriver han i forumet. Kan du läsa eller ska jag läsa?
Ja. Så här skriver då Kima Reet. Jag kände redan efter första avsnittet och den diskussion som följde i podden att Rich Dad inte är den passive, riskavärt investerartypen som förespråkas här på forumet. Jag är också, har också i min tråd om indexfonder argumenterat för att man lär sig inget av att handla indexfonder från en tjänst som paketerar allt åt dig. Man är fullständigt i någon annans händer till en låg avgift.
Så att liksom så här, och sen så skriver han så här, så nu har jag själv köpt boken, av en händelse har jag precis läst färdigt kapitel 2 när jag lyssnade på podden och kul var i synk, haha, jag vill lyfta fram punkt 3 som också nämndes i podden. Kan inte låta bli och jämföra genomtänkta direktköp av aktier kontra fondrobot där, och så säger han så att ja, men för det, man lär sig ingenting, det hamnar i den här passiva investeringen. Och sen så säger han så här, och kort därefter fortsätter Kiyosaki att tala ner breda diversifierade indexfonder till fördel att göra läxan och ta egna beslut baserat på finansiell läskunnighet. Inget mediokert vinner i längden eller strategisk mediokritet. Denna del kom aldrig med i podden dock. Hade gärna hört dig diskutera faktumet att Kiyosaki sågar den mediokra strategin och säger att den är för medelklassen i hamsterhjulet. Och sen skriver han så här, ja, men jag förstår att man inte måste hålla om allt i en bok. Och sen så la han upp en skärmbild från boken där Robert Kiyosaki, och detta, nu kommer vi till kärnan här, du kan läsa
ja,
den.
Då skriver Robert Kiyosaki i boken så här: most never become what the investment world calls a sophisticated investor. And the best investments are usually first sold to sophisticated investors, who then turn around and sell them to the people playing it safe.
Mm. Mm. Och detta är så här, två meningar som kommer att bli förmodligen flera avsnitt.
Ja, okej.
För att det är liksom så här, först, jag har ju läst den här boken flera gånger och aldrig reagerat på detta. Men nu, liksom efter massa år och ny erfarenhet, framförallt de senaste 2-3 åren, då jag ändå vill säga så här att jag har spelat på den högsta ligan liksom i Sverige när det gäller investeringar, så har jag en lite annan bild av det här. Och det är väl det här som jag blir så här, jag har kejsaren är naken.
Mm.
Nyckelordet i den här meningen är nämligen sold to. The best investments are usually first sold to a sophisticated investor who then turn around and sell them to the people playing it safe. Och detta kan vara så här nyans, vad snackar du om? Men för mig är det här skillnad som natt och dag. Och här är det framförallt uppfattningen om hur man blir rik,
yeah,
som jag upplever i Sverige. Sanningen och den uppfattningen om hur man blir rik versus sanningen hur folk har blivit rika är två olika stories. Och det är en helt tredje som är så här finansbranschens berättelse om hur folk blir rika.
Vad spännande.
Ja. Mm. Och här upplever jag också lite liksom diskrepans kanske med hur vi pratar om att bli rika. Vi kan ju börja med oss själva. Jag brukar försöka vara ganska snabb om att kliva ner från piedestalen. Ja, vi har investerat pengar i många år. Ja, vi har tjänat mycket pengar på våra investeringar. Men det är ändå i förhållande till vad vi har tjänat majoriteten av våra pengar så är det på vårt företagande. Så vi har, och det där är en tidsfaktor i det där också. Vi är 40
yeah.
år liksom, så att vi har bara liksom investerat. Liksom de första 10-15 åren var det ju småsummor och vi förlorade det mesta av det. Det var liksom så här läropengar. Ja, de senaste 10 åren har vi tjänat hundratusentals kronor. Vi har till och med tjänat med miljoner. Absolut. Men det är liksom lite, det är fortfarande att vi har tjänat mer på företagandet än på investeringarna. Och ändå har vi en podd om investeringar. Okej? Okay? Och när vi då kommer till liksom nästa grej då, nyckelordet här som jag var inne på, är säljer. Och när vi skrev och diskuterade detta på forumet så påstår jag så här att där är tre, liksom, lite beroende på hur man räknar, 4 eller 6 olika grupper hur folk har kommit till sina pengar. Och jag påstår liksom så här, den första delen, det är ju det, liksom pengarförvaltarna.
Yeah.
Alltså de som förvaltar andras pengar, alltså man säljer tjänsten förvaltning. Och här påstår jag, här hamnar ju de flesta som man är kända i investerarbranschen. Alltså det är här vi har Warren Buffett, det är här vi har Peter Lynch, det är här vi har liksom Andreas och Henrik från Coeli, det är här vi har, du vet, de här Peter Thiel, alltså du vet så här, många av de här som man känner igen, de har inte gjort sina pengar på att de har investerat sig rika. De har gjort sina pengar på att sälja investeringar till andra och sen tar de en avgift på det där oavsett hur det går för den som har investerat sina pengar. Mm. Och ofta tror vi ju här att pengarförvaltarna har investerat sig rika, bara nej. De har inte gjort det. Och vi kommer komma till dem för att de är lätträknade. De som inte har sålt förvaltning utan har investerat sina egna pengar för att de har haft ett annat jobb och byggt upp sin förmögenhet på det. De är extremt få.
Men sa du att Warren Buffett var med i den här pengarförvaltarligan?
Ja, Warren Buffett är lite speciell för jag skulle säga att han hamnar mellan pengarförvaltare och företagare.
Ja.
För att de första åren förvaltade han pengar åt andra, tog betalt, så det var så han byggde sin grundplåt. Sen slutade han ju ta betalt för förvaltningen och hade Berkshire Hathaway.
Mm.
Men Berkshire Hathaway är ju ett fantastiskt företag om man vill bygga en förmögenhet. För att ett, han har tagit in andras pengar till det här företaget, men han har inte tagit betalt för det. Men han har tagit in andras pengar. Han har använt hävstång. Och han har haft ett företag som har negativt rörelsekapital. Det vill säga man får betalt i förskott innan man levererar sin tjänst.
Ja.
Vilket är fantastiskt effektivt. För Berkshire Hathaway är ju i grunden ett försäkringsbolag.
Mm.
Och sen kan man ta betalt för overhead och en massa andra saker.
Mm.
Så att han hamnar liksom mitt mellan de här två kategorierna. Vi hade till exempel snack om på forumet om, och nu har jag glömt vad de heter, men de som startade Pan Capital i Sverige, den första liksom kvantroboten, ja då var det också så här, okej, men man valde en företagsidé som liksom hade mycket hävstång, man tjänade pengar på det, hade det som sin huvudsakliga sysselsättning, precis som vissa kan i sitt företagande ha huvudsaklig sysselsättning, jag ska få andra människor att må bra, kanske inte så bra för att tjäna pengar, men väldigt bra, maxar andra värderingar.
Ja.
Vill du ha ett företag som maxar pengarna, ja, då ska du ha något med abonnemang, något som är skalbart, något som gärna har mycket intern hävstång och något som du gärna kan sälja till andra, så att du kan ta in mycket kapital och tjäna pengar på att det ökar i värde liksom, på det sättet. Mm. Är du med? Det är inte ens säkert att du behöver vara lönsam.
Nej.
Är du med? Så att företag, liksom, det är ett spår, och vill man tjäna mycket, mycket pengar på sitt företag, så väljer man fördelen en struktur som stödjer det. Så att om vi då går tillbaka till Kiyosaki,
yeah,
så har vi samma sak här. Företagarna säljer en produkt eller en tjänst, och sen så skär de mellan, yeah, en andel. Liksom. Mm. Så de har inte heller, många av de här företagarna som vi tar Bill Gates eller Jeff Bezos eller Lundberg eller liksom Wallenbergarna etc. De har inte heller investerat sig rika initialt, utan de har byggt upp förmögenheten på sitt företagande, och sen har man placerat en del pengar. Men då kommer vi också till nästa så här, så det här placerandet av pengar, har det bidragit för att göra din förmögenhet större? Har det till och med kanske varit kapitalförstörande? Men det ser man ju inte från utsidan, utan man ser så här, oh, mycket pengar de har investerat, och så tror man så här, det går säkert bra, för annars hade de inte haft så mycket pengar.
Absolut.
Men man jämför liksom inte hur hade det gått mot, exempel, mot index. Nej. Jag kommer till det. Mm. Så att vi har pengarförvaltarna, företagarna, och sen har vi det som jag har klumpat ihop, de människor med fantastiska färdigheter. Och där har jag lagt så här, till exempel idrottsstjärnor, till exempel Zlatan, eller hockeyspelare, eller fotbollsspelare, eller liksom något så här. Eller artister, alltså de som är duktiga musiker eller sångare eller så här. Och sen var det faktiskt, jag fick, jag tror JFB eller någon i forumet, som var så här, ja fast vet du, har ju även, du vet, de här företagsledningarna, alltså du är så här, McKinsey-konsulterna eller nu börs-vd, som jag påstår i sig är en artist också, i en bara en annan arena liksom, istället för att det kommer massa människor att titta på den här personen och göra sin grej, så jobbar man på ett företag där den här personen får göra sin grej med massor av människor.
Mm, jag fattar.
Är du med? Samma sak, de kan många gånger ha en förmögenhet, men har också tjänat det på bonusar, höga ersättningar, har inte investerat sig till det.
Nej.
Är du med? Väldigt, väldigt.
Gud, så alltså, kommer det vara någon här som har investerat sig rik?
Ja, vi har några kvar.
Ja, vi har några kategorier kvar.
Mm. Och här har vi, du vet, här börjar vi till och med se, liksom, för att pengarförvaltarna eller företagarna, alltså de som spektakulärt misslyckas, pengarförvaltare, de dyker upp i media, framförallt finansmedia då. Ja. Du vet, den exploderade, fick sälja sina aktier, till exempel Akelius köpte nu från någon på Castellum, som hade liksom så här spektakulärt liksom blivit av med sina pengar. Jag läste nu någonstans att Boris Becker har tydligen suttit i fängelse för...
Ja, jag har följt den här storyn.
Alltså, ja, men han hade tydligen liksom blivit av med alla sina pengar, och sen hade han liksom fuskat och gömt de sista pengarna han hade, så han hamnade i fängelse i Storbritannien väl?
Ja.
Och sen blev han utvisad nu, för det var för fullt i Storbritanniens fängelse, så han blev utvisad till Tyskland, och då fick han straffrabatt om han tackade ja till att flytta till Tyskland.
Mm. Ja, det är roligt hur han liksom också har jobbat med, vad heter det, hälsa och sånt i fängelset. Ja. Yoga med fångarna och sånt.
Alltså,
ja. Ja, jag har satt mig in lite i den historien. Ja. Jag gillade ändå Boris Becker när han spelade tennis på 90-talet.
Ja. Och här ser man också den här dokumentären på Netflix om den här läkaren som i NFL i USA hjälpte folk spela med hjärnskakningar. Det finns en dokumentär, ganska bra film. Spelfilm.
Så han hjälpte de som hade hjärnskakningar?
Nej, han identifierade att folk får hjärnskakningar när de spelar amerikansk fotboll. Och det har varit en skandal i många år.
Ja, ja.
Men i den filmen så var det liksom så här based, liksom, true story. Och där var ju jättemånga så här NFL-stjärnor som också blivit av med sina pengar.
Ja.
Så att här blir det ju många gånger har de ju liksom kompetensen att det blir som tomteblås. Ja. Tjänar jättemycket pengar under kort tid. Har ingen kompetens att investera. De har inte byggt upp det genom investeringar. Och liksom snabbt upp och snabbt ner.
Yeah.
Liksom. Sen finns det undantag här, om vi tar till exempel Stefan Holm, Peter Forsberg, Zlatan. Många, återigen, verkar duktiga investerare. Men återigen, vi vet inte om liksom, de har tjänat mer pengar på sitt fotbollsspelande och investeringarna har nettobidragit eller inte.
Nej.
Ja, så att de säljer definitivt. De säljer sig själva eller sin kompetens.
Ja.
Är du med?
Okej, okay, så då har vi haft pengarförvaltarna, företagarna, stjärnorna,
artisterna, företagsledningar. Ja. Sen har vi kryptomiljonärerna. Här kommer jag kanske göra mig ovän med folk, men här har jag skrivit så här, säljer till nästa idiot. Att det är så här greater fool theory. Mm. Att jag köper detta och jag hoppas att jag kan sälja detta till någon för mer pengar.
Mm.
Och sen kommer vissa hävda att det är substans eller det är inte substans. Och det får väl framtiden utvisa. Så att det är inte, när jag skriver så här, säljer till nästa idiot, så var det inte meningen att vara liksom degrading, utan det är mer så här, den här greater fool-teorin. Yeah. Att jag hoppas, jag köper det och hoppas på att det går upp, och sen hoppas jag att någon köper detta för en högre summa av mig i framtiden. Och sen har vi ytterligare liksom två grupper här som inte heller investerat sig rika. Där jag skulle säga arvtagarna. Alltså så här, om det var roligt, det var någon som googlade forumet så här, ja men rikast i Sverige, så var det någon som skrev Rausing. Och så här, jag har ingen aning vilka Rausing är. Och jag var så här, jag är Tetra Pak, jag börjar bli gammal. Men där skulle jag säga till exempel Wallenbergarna hamnar i en kombo av mellan företagare och arvtagare.
Ja. Ja.
En med de befintliga Wallenbergarna liksom, har ju liksom ärvt ganska mycket pengar, och de är primärt företagare, skulle jag säga. Mm. Och sen kan det också skilja. Så att de har egentligen också, de har ju fått sina pengar från någon som har sålt. Är du med? Och sen har vi liksom de här lottomiljonärerna.
Men de kan inte vara många.
Nej, men det är så här, de brukar dyka upp. Man har fått pengar av slumpen. Liksom helt enkelt. Och sen så säger jag så här då, att jämföra med den här vanliga personen då, som ska bli rik på sitt eget investerande, men som i nästan alla fall köper från någon av de här andra.
Mm.
Eller med som köper av stjärnorna, eller som köper av företagarna, eller som köper av de här pengarförvaltarna, eller som köper av de här som var inne i krypto tidigt. Och det är väl liksom detta som jag liksom upplever att jag börjar bli liksom lite fed up med. Yeah. Och det är väl det som Kiyosaki då skriver så här, okej, men vad är liksom då myt? Okej, om du ska bli rik, vilket är lite det Kiyosakis liksom grej, så här, hur blir du då rik snabbt? Ja, det är fan inte genom att investera, utan det är genom att sälja. Och bland det bästa du kan sälja är investeringar.
Det är så helt sjukt ju. Ja, för det är så många som vill investera för att bli rika. Så det är liksom,
och du,
det snurrar på.
Ja, och du kan dessutom, eftersom det handlar om pengar, så av någon sjuk anledning så kan man dessutom ta betalt i procent.
Ja, ja.
Och detta är ju också så här, en stor jäkla, förlåt, liksom så här, konflikt. Så, som jag hamnar i. Senast idag pratar vi om det här för att vi kommer behöva göra om Rika Tillsammans lite nu. Det kommer liksom så här version 3.0 av Rika Tillsammans, och då hade vi liksom den här diskussionen så här, vad vill folk köpa versus vad vill jag sälja?
Ja, exakt.
Och det folk vill köpa av oss är ju så här, om jag bara kom så här, detta är investeringen, detta är det du ska göra, detta är liksom så här, kom skit, ja, du kan ta hur mycket betalt som helst för det. Och jag vet, och jag kan inte göra det.
För
när vi kommer komma till det, för det funkar ju inte. Och då ska det sägas liksom så här, jag har liksom i ny finans, nu så här, senaste året, eller två åren, jobbat till exempel en del på onoterad marknaden med korpfirmor. Och det är så här, corporate finance-filmer, och vad de ska göra är just den här sammankopplingen mellan folk med pengar och företag som behöver pengar. Och så gör de så här, okej, men nu har vi hittat ett företag som vi tror kan vara kul och bra för dig. Är med? Och så har de liksom deras affärsidé att de har ett nätverk med människor som de förhoppningsvis har pitchat bra affärer till, som de sen har tjänat pengar på. Är med?
Mm.
Och då, alltså det är inte en klassisk sån här korpfirmeupplägg. När man kommer då är det så här att jag då som kommer med mitt företag och vill ha pengarna, så jag anlitar dem, så jag köper deras tjänst, då kommer jag få betala mellan 5-10% på det resta beloppet. Så säljer de 10 miljoner så kommer de ta mellan 500 000 och 1 miljon kronor betalt för det där. Plus att de kommer vilja ha en retainer på mellan ungefär 100-500 000. Är det en stor känd firma som Carnegie eller liknande, då kommer de vilja ha kanske flera miljoner, alltså kan vi prata 5-10 miljoner i ersättning, och sen tar de liksom en timpris på 2900 kronor i timmen.
Mm. Och sen, ja, det är nästan lite så att man zonar ut, för det är så sjukt.
Ja, men det är sådana bizarra mängder pengar. Och sen kommer vi där, okej, okay, och då blir det till exempel detta bolaget, så säljs det till de här då personerna, och sen så liksom ska börsbolaget kanske, eller det bolaget noteras 2 år senare, ja, och då kan de sälja det till dem på börsen, den vanliga personen som ska köpa det. Och så har man återigen inte nödvändigtvis tjänat pengar på att bolaget har utvecklats och varit bra, utan man har liksom, man har sålt. Och jag vet, jag blir lite så här, jag blir lite...
Men kan man verkligen säga att man inte har tjänat pengar på att företaget har utvecklats?
Jo, men det är klart. Okej, jag är lite orättvis. Alltså, hade bolaget inte varit bra, så hade det kanske inte ökat så mycket i värde, och hade man inte kunnat sälja det. Men det är inte...
Men det är inte en självklarhet.
Det är ingen självklarhet.
Utan för det kan också pushas och dit, att man säger så, men det är värt si och så mycket, säger vi.
Ja.
Men vem vet vad det är? Det är egentligen...
Jo, men vi kan ju ta vårt exempel där vi har gjort redan den här resan med Storskogen. Mm. Ja. Mm. Och där var det så här, ja, vi tjänade jättemycket pengar innan börsnoteringen, och sen var det ju så här, vi skulle sålt det, och sen har det liksom, efter börsnoteringen var det så här 80% ner.
Ja, alltså tjänade. Det blev värt mycket. Aktierna blev värt mycket. Ja. Vi tog inte ut de pengarna det gick ner igen.
Ja.
Så att,
ja, utan där skulle man ju liksom så här, affären. Men det var ju så här, jag gillar ju investering. Jag vill investera. Jag tror på investeringar. Jag vet att investeringar funkar, men det tar tid.
Det tar tid, ja.
Och eftersom folk inte har tid, så tror vi ofta att vi ska ta någon genväg genom att köpa en bättre investering, så här, genom att jag flyttar till Lund, eller jag flyttar till Hör, eller jag flyttar till Bromölla. Och problemet här blir ju att då är folk där ute och så här, ja men, och liksom så här, ja men Bromölla är mycket bättre än Hör, eller det. Och vi kommer till det, för jag har gjort en sån här investeringstrappa.
Yeah.
Och min upplevelse här, om vi bara hoppar liksom ett steg tillbaka, det är ju så här att, nu är detta anekdotiskt, så nu kan man sagt få skit av dig och en massa andra.
Berätta din anekdot, Jan.
Men jag har om vi går tillbaka till den här listan. Jag har träffat pengarförvaltare. Ja. De finns 13 på dussinet. Alltså så här, de hör ju av sig hela tiden och vill att jag ska sälja deras grej. Företagare finns det många. Liksom. Sen finns det ännu fler, de som inte lyckas och lägger ner sina företag och aldrig, som man aldrig hört talas om. Stjärnorna, artisterna har också träffat en hel del. Alltså både musikalartister, idrottsmän etc. som man kommer i kontakt med. Jag har träffat några kryptomiljonärer också. Jag har träffat några arvtagare. Lottomiljonär har jag inte träffat i och för sig. Men jag har i princip inte träffat en enda typ vardagsmiljonär. Eller liksom vardags...
Men hur skulle de se ut i så fall?
Ja, men exakt. Det är ju det som vi kommer också till...
Det kanske finns några där ute.
Ja, och det var väl det också som vi diskuterade i forumet. Finns de? För jag påstår så här, i Sverige, alltså de vi kom på i forumet på rak arm, jag tror det var 6-7 stycken. Det är Aktiestinsen.
Ja, jag tänkte på honom.
Ja, ja.
För han har ju investerat. Han har ju bara varit sån järnvägs...
Jobbat på SJ, ja.
Jobbat på SJ, så han hade ju inget annat jobb än det.
Ja, ja, exakt.
Bra.
Ja, så att han är en. Niklas Andersson på Avanza spekulerade vi om.
Han vet jag inte.
Ja, men jag har träffat honom en gång. Mm. Han liksom har sparat, typ sen han fick sin första lön, har han sparat halva lönen och investerat i aktier. Så han har gjort
det. Och då är det ett bra tag han har hållit på
med
det.
Så att, ja. Precis. Och han har dessutom sparat extremt mycket. Han har sparat halva sin lön.
Ja, absolut.
Sen hade vi en spekulation kring Kavastu, Arne Tallving. Men jag skulle säga så här, han hamnar någonstans mellan företagare och investerare. Mer åt investerare, för min upplevelse är att det är han där han har byggt upp sitt kapital.
Mm.
Marcus Hernhag.
Sen
någon fick jag tips, Christian Kullamägi, som är en sån här trader någonstans, och sen en också som inte lever längre, Laszlo Szombathely, eller vad det heter,
som också Laszlo. Ja, jag vet inte vem han är, jag vet inte ens för jag har stött på namnet någonsin.
Ja, nej, men jag känner igen så här från Ungern, och han skrev en bok och sen och tjänade massor av pengar.
Så han och Aktiestinsen lever inte längre i alla fall.
Och jag tror, och bara att vi liksom så här kan ta fram en lista, och de är relativt få, och du vet, vi var ändå ganska många som spekulerade i den där tråden, visa hur exceptionellt detta är. Är du med?
Ja, och kanske också vad som krävs, för man kan ju titta på vad de har gjort, ja.
Ja, men att det är så exceptionellt ovanligt att du liksom investerar dig rik. Inte, och detta är så jätteviktigt, inte för att det inte går, utan för att det kräver liksom, och inte ens för att det är svårt, för det är inte svårt heller, utan det är för att det kräver den här exceptionella uthålligheten.
Ja, att man bara fortsätter.
Ja, att man bara gör detta över tid.
Men,
vad var det du sa innan?
Jag är jätteintresserad av om de, hur de har, alltså har de investerat någon av dem i indexfonder liksom?
Nej, det tror jag, det vet jag inte.
Nej, för de har kanske varit intresserade.
Det tror jag inte. Och det är också en intressant grej, så här, har de egentligen slagit index över tid?
Ja,
och om man mäter rätt. Men skitsamma, de har åtminstone liksom så här, de har haft en aktieexponering. Och har du aktieexponering, så här, skitsamma om du slår index eller inte, det går liksom ändå, det går med aktiemarknaden, ja. mer eller mindre. Du var inne på någonting innan också, så du sa så här, det finns hopp för oss, eller vi kan klara det.
Ja, precis när du klippte det så sa jag så här, vi kan fortfarande klara det, Jan.
Vad tänker
du? Men vi har ju vårt företagande som vi jobbar med som är ekonomiskt bra liksom för oss. Men jag tänker ju att jag är jättesugen på att under lång tid lägga undan pengar i indexfonder. Och det har vi ju gjort under ett antal år, men inte så lång tid. Inte särskilt lång tid, inte decennier. Det är det ju inte.
Nej, och jag säger så här, vår resa har varit 25 år. Och jag skulle säga så här, jag vill inte säga att de första 12, 10, 15 år var bortkastade. För att vi hade inte varit där vi är idag utan dem. Men ekonomiskt sett har de varit bortkastade. Alltså det var inte som att de bidrog till vår förmögenhet.
Nej, det gjorde de inte.
Så, och tittar jag på mina grafer från Avanza, så här, när har jag de här fina graferna så här, regelbundet köpt? Ja, nu börjar det snart närma sig 10 år.
Ja.
2014 var väl liksom då vi verkligen gjorde det där stora skiftet.
Mm.
Så att, men då kommer vi liksom så här, för då kommer frågan som kom upp i forumet då var så här, men de finns, men de gör inget väsen av sig. För jag ställde frågan så här, men finns det folk som är rika, investerat sig rika och är kända? Och då var det så här, ja men de kanske är där i hemlighet. Liksom. Och då var det liksom Libertas som skrev så här, men du behöver definiera rik. Då, ja. Alltså att man har investerat sig rik. Och här är liksom provprat. För vad jag är lite ute efter är inte så mycket beloppet. Beloppet är inte så intressant, om det är 10 miljoner eller 100 miljoner eller vilket belopp det nu än må vara. Utan det jag på något sätt fiskar efter, och här får någon kanske hjälpa mig, är någon slags relationen mellan instoppade pengar, avkastningen på dessa och någon slags jämförelse mot index. Alltså så här, var har pengarna kommit från versus hur har de liksom investerats och hur stor del av min förmögenhet egentligen instoppade pengar och hur mycket är avkastning på det där och hur har den avkastningen bidragit versus, och sen tänker jag också att man behöver någon slags kompensation för tidsfaktorn, för det är stor skillnad liksom om jag är 45 eller 75, alltså har pengarna jobbat, så till exempel där vi är just nu så har vi tjänat ihop mer pengar än vad vi har investerat våra pengar. Om vi skulle ta och göra detta avsnittet när vi är 75, så kommer vi ha fått mer avkastning på de här pengarna.
Yeah.
Och då kommer de vara större.
Yeah.
Men det är bara att vara ärlig med att liksom förmögenheten kommer ju inte initialt från att vi har investerat oss rika, utan det kommer från att vi har haft lägre utgifter än vad vi har haft intäkter. Vi har haft en hög sparkvot. Vi har fokuserat på att tjäna pengar. Vi har fokuserat på företagande. Och liksom försökt liksom gå på det där spåret. Och sen så var det faktiskt AN som på forumet, ja, du kan läsa vad han skriver.
Jag ska se om jag kan läsa här.
Ja.
Om du tar evidensen mot aktiv investering på allvar och att man kan räkna med typ 7% avkastning per år i genomsnitt, så är det i princip omöjligt att någon investerat sig rik på relativt kort tid. Det finns nu undantag, men så pass få att vi inte känner till dem. En effektiv marknad och allt sånt där skulle motverka att allt för många skulle kunna investera sig rika i alla fall. Inte ens med Warren Buffetts avkastning blir du rik på det sättet jag tror många tänker. Att inom ett par år så kan de bli rika på investeringar. Det kan man nog med företagande förutsatt att man har god erfarenhet i branschen man går in i. Så även om det tar lång tid. Det är svårt att bli rik eller så tar det tid.
Mm. Jag gillar detta för det är på något sätt liksom en sammanfattning liksom av det här. Att den här tron i så här, men jag börjar investera eller så här, och sen kommer jag bli rik. Det jobbar mot oss för det funkar inte. Och det är då folk börjar tröttna och antingen så börjar de då gå i högre, alltså exakt den fällan som vi gjorde. Då så här, nej men det är svårt att bli rik i Malmö. Då flyttar vi till Lund. Där är nu lättare att bli rik. Och sen så är man i Lund och så upptäcker man så här, fan det var inte så jävla lätt i Lund heller. Och så flyttar man till här.
Och Lund är liksom en
annan typ av investeringar. Ja. Och så börjar man liksom skjuta på det här.
Mm.
Och jag upplever så här, liksom, den här frågan har liksom inte adresserats.
Nej.
Och väldigt få pratar om det. Vi har nog inte heller pratat om det nu för den här frustrationen. För jag har hela tiden tänkt att ja, där finns en annan investering eller det finns ett annat sätt. Och nu är det väl liksom så här, precis som Warren Buffett. Tydligen någon hade frågat honom så här, men om det är så enkelt att bli rik som du, varför gör inte alla det? Och då var hans svar tydligen så här, för att de flesta vill inte bli rik långsamt. Och om jag ska ta några exempel innan vi kommer in på de här, okay, men vad är de här olika orterna då? Yeah. Så tycker jag liksom här var ganska spännande för att ibland för vissa människor så finns det ju andra som har tagit sig den här tiden och räknat ut, har de liksom varit bidragande i liksom de själva till sin förmögenhet? Och då är ju Trump var en sån här polariserande person så folk engagerade sig jättemycket i hans liv och i hans ekonomi. Särskilt som det verkade ju viktigt för honom också. Och då, detta är från Forbes magasin, du kan behöva bara läsa rubriken.
Yeah. It's official. Trump would be richer if he had just invested his inheritance into the S&P 500.
Ja, så att säga, okej, Trump skulle vara mycket rikare om han bara hade investerat hela sitt arv från sin pappa i en amerikansk indexfond.
Mm.
Och hur mycket? Det räknade någon annan författare ut på Yahoo. Du kan bara läsa rubriken.
Mm. Trump worth $10 billion less than if he had simply invested in index funds.
Ja.
10 så, miljarder dollar mindre har ja. Han än om han skulle investera i en indexfond.
Ja. Och du vet, och då är det så jävla ironiskt att han har ju till och med gett ut flera böcker, så här, The Art of the Deal, så här blir du rik, så här, affärsmannens väg till rikedom. Och sen tittar man på det här, skrapar på ytan och säger så här, han har liksom, det har kostat honom 100 miljarder kronor i alternativkostnad än om han bara hade bott kvar i Malmö och haft sin indexfond.
Mm.
Är du med? Och detta tycker jag är liksom så här, detta är ju intressant. Detta är det ju fan ingen som pratar om. Och den här jämförelsen tror jag hade varit sjukt intressant för att göra för många människor. Att liksom säga så här, okej, okay, men den här arvtagaren eller den här artisten eller så här,
som vi alla tror
är så duktig investerare. Mm. Liksom så här, vad är det egentligen om vi hade skrapat på ytan?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och jag tror att där är den här myten, och jag har gått på denna myten alltså ända fram till förra året. Så jag ska vara den första att erkänna att jag är suckern i det här spelet, för jag har trott ändå på någon nivå att investeringskarriären eller investeringstrappan är typ som inkrementell, alltså typ som så här motorsport. Du vet, du börjar på go-kart när du är 4 år gammal. Du vet, så här, det är begränsat, det är litet, och sen liksom så här, är du riktigt duktig så kommer du sluta i Formel 1. Och du går hela det där liksom mellan Formel 2000, Formel 2, alltså jag kan ju inte skiten, men ja, men jag fattar i alla fall att det finns något som är go-kart, Formel 2 och Formel 1.
Ja, vi förstår att det är en trappa.
Ja, och där finns liksom massa...
Och det finaste är Formel 1.
Ja, liksom...
Då har man ett diamantörhänge och...
Ja, men precis. Och, detta är väl lite så här metaforen, gräset är grönare på andra sidan. Mm. Att det finns. Och det är ju detta då, nu, om vi kommer tillbaka till det här. Jag bor i Malmö. Malmö, liksom så här, jag påstår de flesta av oss börjar vår resa på den här investeringstrappan i någon slags entrélösning som väldigt ofta är en blandfond eller en indexfond. Så här, har man inte gjort någonting till exempel i sin PPM, i sin premiepension, så börjar man med en indexfond. Man börjar med AP7 Sofa. Det är billigt, det är brett, det är liksom, ja men helt okej.
Okay. Tryggt.
Tryggt, mm. Ja. Och man äger allt. Och sen så tänker man så här, om jag beskriver då en vanlig investeringskarriär. Sen kan man ju hoppa lite mellan detta, men om jag beskriver det enligt den här som jag döpt till, så här, investeringstrappan som är bullshit. Mm. Så går man sen från indexfond, så tycker man så här, ja, men jag börjar få koll på lite det här med indexfond, så nu levlar jag. Och då levlar man lite så här till liksom typ, ja, men nischfonder eller temafonder. Att man går liksom så här, nej, men jag vill inte ha den här entrélösningen, jag vill ha till exempel en ny teknikfond, eller jag vill ha en hållbar energifond, eller jag vill ha bilfond eller klimatvänlig fond. Alltså så här, man går något som fortfarande är relativt brett, men som ändå är med, liksom har ett tema eller en nisch.
Säger
liksom
något om dig.
Ja,
håll inte på med micken.
Okej, jag ska inte hålla.
Det blir såna jobbiga ljud.
Men, okay.
Jo, men absolut. Jag tror du har rätt där, ja, att man väljer någonting.
Ja, mm. Och direkt det som händer här är att nu har jag dessutom så här flyttat från Malmö till Lund.
Ja.
Och det är dyrare att bo i Lund än i Malmö.
Ja, det har du rätt i. Det kan det vara, ja.
Så redan här har jag gått från entrélösningen i min indexfond som kostar 0,2 eller 0,4. Gärna till den här nisch- eller temafonden, gärna som kostar kanske 1%. Mm. 1,5, 1,4%. Så jag har ökat min utgiftsmassa. Okej, sen håller jag på lite med det där, så tycker jag fan detta var ändå rätt roligt. Då börjar jag så här, men jag kanske ska doppa tårna. Så här, vad är en fond? Det äger ändå massa aktier.
Jag träffade en massa folk där i Lund som pratade om annat.
Ja, precis. Ja. Som var så här, ja men visste du liksom så här, du vet, utanför Lund i Åkarp eller Hjärup. Du vet så här, det är det shit, du vet, då kan man börja köpa kvalitets...
Vi åker ofta dit.
Ja, precis, vi åker ofta dit. Du vet så här, du kan skita i betala där till Lund, utan du vet, du kan köpa aktierna direkt. Och så är man så här, jag är lite nybörjare, så går man på det som är kvalitetsaktier då, liksom så här lite investmentbolag, utdelningsaktier, kända liksom Microsoft eller du vet, stora bolag. Och sen så håller man på där ett tag och så betalar man courtage till exempel när man handlar de här. Redan här börjar man ju liksom då underprestera mot index, eftersom det är extremt svårt med aktier. Och så tycker man också, fan det går ju lite långsamt här i Hjärup. Och så har jag sett så här, fan, där går ju ett tåg till liksom till Eslöv. Okej, okay, så nu med så här, nu flyttar vi liksom till Eslöv, för där går det fortare, du vet, där är billigare, det finns bättre möjligheter. Och så börjar man investera i enskilda aktier, en nischaktier eller förhoppningsbolag, det här som man hört talas om, till exempel, ja, men det här SBB eller Evo eller Sinch eller Fingerprint eller de här som går bra. Man börjar investera i small cap aktier i de här, för du vet, de rör sig mycket, så att det, där kan det ju gå fort, och man får dessutom kickarna på det här. Men sen är det ju liksom dålig likviditet, så nu börjar man betala avgift i spreadar, liksom också att det är liksom dålig handel i aktierna, så du kan inte sälja alla dina aktier på samma kurs till exempel.
Aha.
Ja. Och sen kommer det liksom courtage på det där också, och sen så till slut så tröttar man även på det, så blir man bränd på någon sån här förhoppningsaktie.
Ja, men jag tänkte frågan, när får man på flabben liksom?
Jo, man får man ju liksom på flabben efter ett tag, för det är liksom så här, det är bara att titta tillbaka de senaste 15 åren, vet du, så här, för 20 år sedan var så här Anatu, Ericsson, Telia, alltså det vill säga, vi har alla de här, de går upp och ner liksom. Just nu i Sverige så är det typ, fram till några veckor sedan så var det SBB, sen är det ibland är det Evo, ibland är det Sinch, och sen kommer det något annat liksom nästa år eller om ett par år. Ja. Ja, och så tycker man så här, nej men fan, jag pallar inte med de här svängningarna, jag börjar liksom titta på alternativa investeringar, och då är det allt från till exempel så här, ja men peer-to-peer, man tittar på Saveland eller liksom andra så här crowdfunding typer av investeringar, funded by me eller Pepins, eller man börjar gå på till exempel krypto investeringar och så får man gärna någon filosofi med det här att,
ja, det kan man
för plötsligt så blir man ju någon som är i den här sfären, och du vet, ju högre upp i trappan du kommer, desto mindre kan andra. Så då blir du dessutom någon som kan någonting. Mm. Och du vet, så här, man kan investera. Vi har investerat i vin. Där kan vara liksom så här, osäkra lån som man ger till företag. Vi har varit här liksom allt från solpaneler till Trine till exempel. Så att, och här finns allt. Alltså för den som gillar vin så finns det vininvesteringar. För den som vill gilla liksom etiska investeringar så finns det det. Den som vill ha solpaneler och andelar i en vindkraftspark. Alltså där finns, you name it, you got it. Alltså så här. Och här finns ju dessutom liksom scams och skit.
Ja, det måste det ju finnas det också. Men det är väl mycket som där folk tror på det liksom. Och man kör på, och det är inget konstigt liksom.
Ja, ja. Och sen med jämna mellan som exploderar vissa av de här liksom, grejerna liksom, liksom på olika kryptovalutor etc. Och sen när man har varit där ett tag så inser man så här, shit, alltså det var ju inte så jävla bra i Eslöv heller. Och så får man höra...
Men vad är det man är med om då?
Ja, men så här, vad man är,
att det exploderar krypto...
Så här, Colin, vi behöver bara titta på oss själva. Man får inte ut sina pengar.
Nej.
Pengarna försvinner, man blir lurad. Pengarna blir inlåsta, stora förluster, konkurs i olika så här. Trine har haft massa projekt som inte har funkat.
Ja, ja, visst.
Ja. Du blir inlåst. Ja, allt
pengarna
möjligt.
Går inte att få tag på 10 år eller någonting som 3 år. Eller något.
Ja, exakt. Mm. Liksom. Men det funkar ju ett tag tills det inte funkar längre.
Det är
längre.
Väl spännande i början, antar jag. Ja. Man kommer sen på högsta nivån då?
Ja, och sen så börjar man liksom där, och sen så sitter man och kollar så här, okej, nu har jag testat indexfonder, jag har testat allt hittills. Och så börjar man liksom fundera så här, okej, och så hör man så här, fan, Vellinge, men så här, fan, men det är svårt att flytta till Vellinge för tröskeln är hög. Du vet, för att flytta till Vellinge, du vet, då måste man investera minst 1 miljon i taget. Och så ser man de här liksom private banking och VIP-grejerna, du vet så här, där du kan vara med i Coelis investerarnätverk eller det här exklusiva affärsängelnätverket eller liksom Vellinge affärsänglar. Alltså nu bara hittar jag vet inte om det finns något som heter Vellinge affärsänglar, jag bara hittar på. Men det finns den typen, och du vet, och då får du vara med och investera, du vet, i det här buy and build-företaget som sen kommer gå till börsen och bli värt jättemycket. Eller vet du vad, nu är det den här scale-up. Eller så här, vi kan ta ett exempel. Det fanns så här paddel. När paddel blev stort så var det så här, ja men nu kan vi köpa upp alla paddelhallarna och gå ihop här och bygga en stor paddelkoncern. Och du vet så här, detta är jätteexklusivt och du vet inte vem som helst som kan investera här, utan du behöver investera minst 150 000 euro.
Och dessutom så pratar man mycket om framtidsutsikterna.
Ja, liksom. Men det gör man på alla ställena. Mm. Liksom. Utan men här är det liksom exklusivt. Du får du blir bjuden på liksom en lunch när de presenterar detta tillsammans med andra. Alla andra är klädda i kostym och man ser viktig ut. Och så sitter man här och så är minsta investering 1 miljon eller mer, för att då är man sofistikerad investerare enligt Kiyosaki. För att om på de här ställena så pallar man liksom inte ta alla tillstånden. Och då vet man att om man vänder sig till professionella investerare som då investerar över 100 eller 150 000 euro, då behöver man inte uppfylla samma stränga krav, för man förutsätter att den som kan investera 100 000 euro är redan duktig. Liksom. Och sen så får man så här inbjudan till de här eventen. Liksom så här, här är Carnegie. Återigen, det är inte hänga ut Carnegie. Detta är liksom många sådana här företag eller family office eller skit.
Som men är, stämmer in. Det då att om du inte är den som betalar så är det du som är produkten?
Ja, men exakt. För de får ju betalt av det här de reser pengar från. Eller behåller. Och ju längre upp du kommer i denna kedjan, desto mer betalar du. Mm. Det är det som är den jävla ironin. Och detta leder ju till, för var, om man då finns det ju de här undersökningarna. Hur investerar rika människor sina pengar? Jo, de har dem så här högre och högre upp i den här trappan där vi är uppe på Formel 1-nivå. För de tror så att detta är bättre. Men det är inte bättre. Varför har de det i sina portföljer? Jo, för att de som säljer det har större marginal. Så de kan wine and dine de här människorna. För att om jag får in en sån här person, försök få in 10 miljoner på massa småspar. Det är jävla massa jobb. Jämfört med att få in 10 personer som du har i ditt nätverk som du har bjudit på massa middagar och du bjuder in dem till så här månadens outlook och nu bjuder vi in den här seniorekonomen som ska prata om räntan. Alltså du vet, jag får de här inbjudna just nu så jag vill bara kräkas på det. Liksom. Och då pratar man om scale-ups och startups och AIF-er och passiva fastigheter och pre-IPOs och massa
men,
sånt här.
Jag förstår. Men är det så att är det något bra med allt detta?
Ja, man tror ju det. För man, när man bor i Eslöv, då tror man fan att Vellinge är the shit.
Jo, men vi har ju pratat om den här människans vilja att liksom bygga upp och göra framtiden bättre och sådär. Mm. Ingår det på något vis i detta?
Ja, alltså de som säljer, det gör ju sitt liv mycket bättre.
Ja, jo det.
Liksom. Men det är ju inte... Och jag ska säga så här, jag har trött på det här. Alltså, du vet, och detta är som stör mig. Du vet, när vi var på de lägre nivåerna så var det mindre summor. Men vi har fan investerat, alltså så här, när vi första gången blev inbjudna här för ett par år sedan, vi investerade 1 miljon. Det skulle bli jättebra, det skulle bli buy and build. Och
ja,
det skulle vara så här, våra kompisar som var rika än oss investerade 10 miljoner och det var så här, who's who? Alltså på det mötet i det här företaget, det var så här, i Malmö så var det who's who. Det var så här, de kända personerna med fina stamtavlor och allt skit. 4 år senare, fortfarande få tillbaka en enda jävla krona på det där projektet. Och för mig, liksom så här, nu när man skrapar på ytan, så är det liksom så här, tillbaka till den första bilden. Are you okay? Och mitt svar är så här, no, I'm fucking invested in an industry run by clowns. För att, du vet så här, nu när jag har varit i den här onoterade världen, för jag har hjälpt kompisar som har investerat i det och till slut tröttnat, och så är de så här, Jan, du är ändå duktig företagare, du gillar tuffa, kluriga problem, du har jobbat i 25 styrelser, du kan det här, kan du kolla på det här företaget? Och du vet, nu när jag har skrapat på den här, förlåt att jag svär, jag är bara så
det är frustration.
Frustration. Du vet, jag har träffat vd som inte kan skilja på en resultat- och likviditetsbudget. Jag har varit med om att jag har fått en reviderad aktiebok som är så här, styrelsen är legalt ansvarig för att hålla reda på vem som äger aktierna i företaget. Jag har fått en sådan aktiebok reviderad som är så här, godkänd, stämplad av en stor revisionsfirma. Den är fel. Det stämmer inte. Jag har sett avtal som är så dåligt skrivna alltså att man tror inte att det är sant. Och jag har sett liksom företag som blivit så misskötta som har tagit in massor av pengar. Som har tagit in liksom så här miljontals kronor.
Alltså från investerare,
från investerare i de här sammanhangen. Att detta är så här skitbra, detta kommer vara nästa stora grej. Och sen när jag liksom så här, liksom, när jag har kommit in så är det ofta liksom kris. Så det kan också vara färgat att jag har sett mycket krisföretag. Men det går i linje med att de flesta lyckas ju inte. Och då är det Moa, vår kompis, som beskrev det som att du vet, så här, det är som man sitter och käkar middag med Kalle Anka. Och sen reser sig Kalle Anka och går iväg. Och då inser man så här, han har ju inga brallor på sig. Liksom. Och så upplever jag, och varför är den här frustrationen nu? För att nu har det varit ett år då det varit tufft. Och innan har man liksom mycket kunnat komma undan med att ja, men de har bara rest nytt kapital. Det är slut på pengar. Vi tar en ny runda. Och vi tar gärna denna rundan på en ny värdering. Så blir ju alla jätteglada. För att då har ju alla tjänat pengar. Är
absolut.
Du med?
Absolut. Men vad, klippte du bort det när jag blev så förbannad?
Vadå?
När jag sa så att jag vill ju för fan inte bli lurad som investerare. Men de lurar ju mig.
Ja, för jag tror inte de gör det med flit.
Nej.
Nej, visst. Nej.
Men det är bortklippt i alla fall.
Ja, det är frustration. Ja, det är
min ilska.
Ja. Ja.
Sådana företag.
Ja. Och grejen är att, liksom, det är så att efter ett tag så tänker man så här, alltså det är clowner. Alltså jag kan inte vara i Vellinge. Och så tänker man så här, alltså Skanör. Skanör, du vet så här, det är ännu dyrare hus där, du vet där det är mer pengar,
där vet de vad de sysslar med,
vi lämnar den här elitserien, vi flyttar till NHL, du vet, vi kommer till de här riktigt exklusiva investeringarna liksom längs av de här.
Vilka är de nu, för vi har bara de här exklusiva investeringarna där högst upp,
ja.
Där man blir wined and dined.
Ja, men det här blir det också wined and här blir det liksom så här, okej, om du blir wined and dined nere i stan på liksom fina hotellet, på de onoterade investeringarna, på de exklusiva så här, blir du flugen till Monaco och går på Formel 1.
Men då betyder det att jag själv måste lägga in en massa pengar. Ju för att
ja, vem
det
är det som
hända.
Betalar?
Ja, det är jag.
Ja!
Yeah. Yeah.
Eller hur?
Så att det är inte som att
och du vet, och då är vi inne på de här private equity, private credit, venture capital.
Jag tänker så här, alltså, att det kräver ändå att man är imponerad av den typen av...
Är man inte imponerad så är det något fel på en, för då fattar man ju inte liksom statusgrejen i samhället.
Nej, det kanske man inte gör. Men jag hade ju en period för ett tag sedan där jag gjorde typ slut med det.
Att
vara imponerad.
Jag vet.
Och så sa jag att jag kommer aldrig mer vara imponerad av fina golfbanor och...
Ja. Men jag fattar med Karin, men jag menar så här, och detta är återigen...
Men jag tror inte heller du är imponerad av det.
Ja, nu är jag förbannad.
Jo, men du...
Men jag
du
var
vill
ju
inte
imponerad.
Bli flugen till Monaco och gå på Formel 1, för du tänker så... Nej...
Jo, men detta är sån efterhandskonstruktion.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte, Jan.
Jo,
för att jag sa till dig så efter...
Ja, för att du nådde piken. Du nådde piken i din värld.
Ja.
Ja, är du med? Så att, ja, och sen var det så här, nej, jag gillar inte det jag ser.
Mm.
Ja. Jag har ju liksom i alla år undrat så här, för jag har hela tiden sett så här, nästa grej.
Mm.
Och då har jag liksom så här sett, men du vet så här, men där... Där blev det ungefär som när jag var på universitetet och tänkte så här, alltså universitetet är en sandlåda. Alltså jag längtar tills jag kommer ut i näringslivet. Där handlar det om pengar, där är det ordning och reda. Liksom. Och sen inser jag bara så här, alltså det är fan värre sandlåda här. Liksom. Och här, jag har varit imponerad.
Ja, men jag
absolut.
Har också,
jag tror jag har
varit imponerad, Jan, men det var inte, men är du fortfarande imponerad?
Nej, för nu har du sett något annat. Nej, för jag ser ju att de sitter ju där med brallorna nere.
Mm.
Och då känner jag mig som idioten i rummet, för jag sitter ju och betalar. För jag är ju den liksom som investerar istället för att vara den. Liksom så här, hade jag velat tjäna pengar, och detta är min liksom värderingskonflikt. Jag hade kunnat tjäna sjukt mycket pengar på Rika Tillsammans om jag bara hade ställt mig utanför den här investeringstrappan. Och sen hade jag bara sålt skiten vid varje steg.
Ja.
Än med, för att alla, precis som många så här, blir imponerade. Så här, vet du vad? Jag kan sälja access till att du kommer in på den här onoterad marknaden. Mm.
Men vet du vem som också investerar i den här?
Ja, exakt.
Anders Borg. Ja. Eller någon annan som man...
Ja, ja. Mm. Ja, och jag ska inte säga någonting om Anders Borg, men jag har stött på honom här på de översta trappstegen. Liksom.
Ja, jag bara tog ett namn. Men,
ja, men han spelar ju där, för då blir det också så här, du hänger med där. Och vi ska komma till det, för jag har några slides på där, inte med Anders Borg.
Nej, vi pratar inte om honom nu. Men...
Nej, men med liksom så här, Anders Borg är ändå en av dem som är sund. Där finns många som är osunda. Men om vi kommer här till de här exklusiva investeringarna, private equity, private credit, VC-fond, du vet så här. Och vi pratar inte ens Sverige nu, utan nu pratar vi om de här stora, till exempel med så här Sequoia. Eller,
en bank, väl?
De är en sån här VC, private equity-firma.
VC, jag vet inte ens vad det är.
Venture Capital. De här som investerar. Vi investerade i Airbnb först. Vi var först in i Uber.
Ja, men de har någon grej med först, va?
Ja, men det... Men,
för nu det, har de också förlorat pengar.
Ja, för att det är det som blir liksom statusen i den världen.
Ja, ja.
Liksom för att, så här, för det blir ju statusen. Men för att när du väl är uppe på den nivån, varenda sån idiot kan ju få in pengar. Är du med? Så då blir ju inte tävlingen vem som har fått in liksom mest pengar, för att pengar har de ju allihop.
Ja, ja, okej. Okay. Då är tävlingen vem som var inne först tiden.
Ja,
okej.
Okay. Exakt. Okay. Eller vilka företag du har i portföljen.
Ja, liksom.
Och tittar man här då...
The next, vad stod där?
Nej, men vi kommer till det. Så nu, varför jag också den här frustrationen, för nu har vi haft det här med FTX. För då hade vi den här stora kryptobörsen som exploderade. Och det var ju till och med du som skickade den här bilden, tror jag det var från Svenska Dagbladet till mig. Du kan ju läsa det som du själv har ringat in.
Mm. Riskkapitalbolaget Sequoia, som har investerat totalt 2,3 miljarder kronor i FTX, värderar nu om sitt innehav till 0 kronor. Det ska tilläggas att FTX varken har en fungerande styrelse eller en ekonomichef.
Ja.
Ah, det var det jag som skickade det till dig?
Ja, och sen kan det liksom så här framkommit, så här, ja, men han, Sam Bankman-Fried, Bankman-Fried, så här, han kunde ändra redovisningen i bolaget utan att andra fick någon notis om det. Han hade flyttat, när hans tradingfirma hade gjort förluster, så hade de flyttat kundernas pengar för att täcka förlusterna.
Det är ju, ja, okej, jag förstår varför du säger att han kanske kan hamna i fängelse.
Ja,
jag visste
inte detta. Förstår du? Och, du vet, och då är vi tillbaka så här, are you okay? No, I have invested in an industry run by fucking clowns. Är du med? Och du vet så här, vi kan titta. Och då, detta är samma person som du kan beskriva här bilden innan. Liksom så här, som är från då Twitter bara för något, jag tror det var förra året. Truly an honor to introduce and welcome former President Bill Clinton and former Prime Minister Tony Blair to Crypto Bahamas. Och då är det han, Sam Bankman-Fried. Du vet, för han var en sån här superstjärna. Du kan ju läsa, han var så här framsidan av Fortune.
The next Warren Buffett, frågetecken.
Ja, är du med? Och du vet, och då kom också de här storiesarna, du vet, så här Sequoia, du vet, han pitchade på Sequoia. Och sen gick ju Sequoia ut, för de tar ju in pengar från sina investerare, och du vet så här, och då höll han någon presentation, och de bara så här, det var en skitbra presentation. Och sen gick jag förbi och kollade på hans dator, och det visade sig att the fucker played League of Legends. Du vet, så han var ju så smart så att, du vet, han kunde hålla en presentation som bara wowade alla investerarna samtidigt som han satt och spelade dataspel under presentationen. Du vet, och så föds de här myterna och folk bara så här, wow, bara jag får vara med. Du vet, och sen har du denna så här, CNN Business, in less than a week Sam Bankman-Fried's 16 billion fortune evaporated. Och så, du vet, och det är ju detta, du vet, det,
alltså, men jag blir... det är ju speciella tider nu också, så vi får syn på det här nu.
Eller ja, men detta har funnits där.
Det har funnits liksom, där länge.
Ja, men det är bara liksom så här, för mig blev det nu så här, du vet, jag fick kommentaren från Rich Dad Poor Dad etc. Mm. Och samma sak där som vi nu pratar om, så här, artisterna eller de här världsstjärnorna, Tom Brady, så här, den här NFL-spelaren som var gift med Giselle Bündchen. Du kan läsa rubriken där.
Tom Brady and Giselle Bündchen put their 650 million fortune into maximizing their stake in FTX cryptocurrency.
Ja.
Vänta här nu, jag fattar inte. Har de satt?
De har satt 650 miljoner dollar av sina egna pengar i det här FTX.
Så mycket har de?
Jag vet inte.
För nu ska de skiljas.
Ja, De har 650 miljoner mindre än vad de hade den 7 augusti.
Det, jag måste bara lägga mig ner lite. Nu ska de skiljas, Jan.
Ja.
Undrar om det var så att någon av dem tog beslutet och den andra bara...
Ja.
Fy fan alltså.
Ja, och då ska det sägas här. Och då kan man ju tycka att de här Sequoia borde vara proffs. Eller hur? Då kan man ju läsa här. Star athletes like Tom Brady, Steph Curry, Naomi Osaka joined up appearing in FTX commercials and endorsing crypto to an increasingly wide audience. FTX Super Bowl commercial this year starring comedian Larry David only further that push. Along the way, the firm raised vast troves of cash from investors. $1 billion Series B in July 2021, another 421 miljoner in October 2021, 400 miljoner more i januari. And that doesn't include fundraising for FTX US, a separate exchange serving the United States. FTX was valued at $32 billion as of its most recent raise in januari.
Mm. Alltså det är väl också för att det är så stora summor som man bara cringear liksom. Att det kryper i en liksom, när man förstår att det har varit ett skådespeleri. Liksom.
Ja!
Och
detta
alla är med och skådespelar i
ja,
det.
Ja, detta är Skanör. Välkommen till Skanör. Alltså förstår du varför? Alltså, så här, jag är så fed up med det här. Och sen längs vägen, också så här, på forumet, Frodo skriver så här från Fortune. FTX also attracted capital from Ontario's Teachers Pension Plan, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Iconic Capital, Insight Partners, Thoma Bravo, det så detta är så, who's who, Masayoshi Son Softbank Group Corp. Alltså så här, jag fattar inte hur många dåliga investerare de har gjort. These investors amongst others are set to lose all or most of their invested cash. Bloomberg berättade just nu att Ontario's Teachers investing in FTX var $95 miljoner. Wow, grattis,
Ontario. De har ingen pension längre, de Ontario's
Teachers. Jo, de får ju som klok, som tack och lov, så var det en mindre del liksom, av sina pengar. Men,
ja, alltså, får...
mm. Alltså förstå vilken jävla charad.
Och det här är ju liksom, nu fick vi syn på den här charaden för att den var så stor förmodligen. För att det var också, skrivs mycket om det, men det finns ju andra charader.
Ja, men så här,
många
sådana här charader, detta är inte enstaka.
Och nej, grejen det är enstaka, är så att man blir... det är det som skrämmer mig, att det finns så många charader som är på detta viset.
Ja, och vi kan ta några till. Här, Bloomberg släppte en artikel här, venture capital firms have watched their holdings slump this year. Så här, enorm förlust liksom så här, mellan 2021-2022, de har förlorat från toppen, skulle jag säga, mer än 50%. Vi har Katie Woods, liksom som så här, hon var ju så här poster girl av liksom investeringar. Hon hade den här fonden Ark Innovation som februari 2021, då var den 6. Då hade den gått 7 gånger index. Så investerar du i index i länsförsäkringar globalt eller i hennes fond liksom då från 2017, så var du liksom en loser i indexfonden, för du hade 7 gånger mindre pengar än du hade haft om du investerat i hennes fond. Idag liksom, när jag tror fram skärmbilden 10 november så är indexfonden bättre än hennes kapital. Krypto är vi snart tillbaka, liksom också att bitcoin, alla som inte investerade i bitcoin var ju liksom have fun staying poor eller vad det var man sa. Snart är indexfonden i kapp. Och jag har en hel tråd på nätet som är så här: missade du ny tekniktrådet eller X-tåget, ingen fara, liksom din indexfond är snart i kapp. Är du med? Och alla de här jävla skör, och det är det jag menar. Så nu när jag, liksom, jag har varit i Lund, jag har varit i Åkarp, jag har varit i Hör, jag har varit i Eslöv, jag har varit i Vellinge, jag har varit i Skanör.
Vi har faktiskt inte investerat i krypto.
Nej,
det har vi inte gjort. Det var ju skönt att vi inte har.
Ja. Så du vet, och då är jag så här, nej, jag ger upp. Jag flyttar tillbaka till Malmö.
Mm.
Och det är väl liksom där jag känner att jag är. Nu liksom så här, okej, då har vi flyttat tillbaka att liksom så här, nej, gräset är inte gröna på någon annan sida. Och det är det som jag, apropå varför jag säger så här, riket tillsammans version 3.
Mm.
För att jag upplever så här, du vet, jag får rätt mycket fiber så här, men det är mycket tjat om indexfonder och ska ni inte liksom göra någonting annat, är inte dags att lämna. Och jag är så här, och vart ska vi gå då? Och då säger han så här, ja men du vet, flytta till Eslöv. Du vet så här, kom till Eslöv, du vet, där är bra. Eller du vet någon som, kom till Vellinge. Och jag säger, jag har bott i Vellinge. Jag vill inte tillbaka dit. Och jag fattar att detta kanske låter drygt. Men detta är liksom en frustration.
Ja, men du försöker dela med dig av den resan som vi har gjort.
Ja.
Och vad du har sett.
Ja.
Och jag känner ju dig sedan många år tillbaka. Du är ju jävligt duktig på att se vad som pågår egentligen.
Mm.
Det är som en stor styrka hos dig.
Ja, för mig blir det så här.
Du går inte på saker så lätt.
Jo, så innan jag kommer dit. Ja, för då har jag, för då har jag målat upp en bild av att Vellinge kommer vara... Karin, du vet, när vi kommer till Vellinge så kommer det vara skitbra. Alltså du vet, det är till och med så här...
Ja, fast du tar ju bevisen när de kommer.
Ja, sen flyttar
jag. Det är inte som att du så bara skiter i bevisen som motbevisar dig.
Nej, jag flyttar ju till Vellinge. Mm. Och sen bor jag i Vellinge. Och så inser jag så här...
Det är inte som att du fortsätter låtsas då liksom.
Nej, jag kan ju inte det, för då går jag ju sönder.
Ja, alltså ni som lyssnar och tittar får ju ta detta som... Att vi ger bort det bästa vi kan. Liksom.
Ja, och det blir...
Den liksom, största klokskapen vi kan från våra investeringar vi har gjort. Ja, alltså, och vad du har sett.
Ja, alltså på sätt och vis. Och sen så känner jag också så här, du vet, också om jag kollar på vår balansräkning. Alltså så här, du vet, det kommer ta oss 10 år att liksom så här, sopa bort resterna från Vellinge och Hör och Eslöv och liksom massa andra saker.
Det är det. Också viktigt att man hör det som Jan säger nu. Att det inte bara så att jag gjorde den investeringen där. Så, men nu kommer jag på att jag ska tillbaka till indexfonder.
Nej, för vissa kommer du inte ur.
Nej. Utan det kommer ta tid att sopa ur dig från det.
Och sen kan man liksom inte bara helt stryka dem i balansräkningen heller. För att vi har investerat via vårt företag. Så att, och det är därför jag också i våras, när jag började få detta på känn, var så här... Jag är liksom kommer du att vi hade ett avsnitt som sa jag är nyförälskad indexfonder. Yeah. Jag vill inte investera i någonting annat. Och jag är så här... Och jag är så här, varför... Jag vet inte, jag har inte hört någon annan prata om det här.
Nej.
Jag vet inte om man är så, eller om man skäms för att man har investerat i den där.
Nej, men
jag
tror det är den här tro att gräset är grönare och jag har inte varit med och investerat på riktigt hög nivå. Liksom.
Ja, det finns nästa nivå. Om jag bara kommer till nästa nivå så blir det bättre.
Förr i tiden, nu kommer jag till urmänniskan igen. Förr när vi gick på savannen och så var det ju en jättestor fördel att vandra iväg och träffa andra människor som hade gjort någon uppfinning som man själv inte hade och ta med sig så vete och pilbåge och sånt. Tillbaka liksom. Var man en jävla stor hjälte, tror jag.
Mm.
Och det var innovation liksom.
Mm.
Vi lever ju därför att vi har ju den typen av hjärna som tror att det är, vi måste bara vandra iväg.
Mm. Och det blir också så här för mig, och detta är också varför jag pratar om Rikt Sammans version 3. För här hamnar jag också i en konflikt. Ska jag då liksom så här, det alla önskar är ju så här, flytta till Vellinge eller flytta till Skanna.
Fler investeringar. Ja.
Ja. Mm. Och så här, ska jag då prata om det när jag egentligen själv bor i Malmö?
Nej, det vill ju inte vi.
Nej, och det blir ju sen liksom så här, och det får ju sen följdverkningar. För då blir det liksom så här skopet, okej, vem vill vi prata och göra samarbete med? Ja, det är inte fan de i Malmö som betalar bäst. För de är så här, du bor redan i Malmö, det är billigt här. Liksom de som betalar bäst, det är ju de i Skanör. Liksom, yeah. Och då blir det liksom, och där blir ju också en konflikt då. Hur ska vi driva vår business? Det är ju inte ditt problem, det är ju vårt problem.
Det är sånt som vi sitter med nu och som är en viktig diskussion för oss.
Ja,
men precis. Det här avsnittet är ju ett viktigt avsnitt.
Ja. Och då kommer vi också tillbaka till, jag tänkte på en grej här när du sa så här att för man hoppas att gräset är grönare på andra sidan. Det är det ena. Alternativt att man ofta har också sett många tillfredsställa något annat behov än att tjäna pengar och så lurar man sig själv. Och detta var så här, jag var med i ett investerarnätverk för jag var så här, åh, du vet, här är de här människorna jag sett upp, de har sålt sina företag, de är duktiga liksom investerare. Och lärde jag mig ganska snabbt också, bara för man är duktig och drivit upp sitt företag och sålt det och fått massa pengar så är man inte duktig investerare. Man är duktig företagare, högst sannolikt eftersom man har drivit upp sitt företag och sålt det. Men när de senare såg att de var investerare, så var efter ett tag så frågade jag dem så här, men ni som har investerat i alla de här onoterade bolagen, som vi också då gjorde, för att det skulle man göra. Så jag sa, men jag har inte tjänat några pengar. Har ni tjänat några pengar?
Det är så rolig. Som en sån liten hundvalp liksom.
Ja. Har ni tjänat några pengar?
Ja, men för jag blir alltid så här, är jag idioten i rummet?
Ja, men för du ställer ju frågan. Ja, men den jobbiga frågan, Jan.
Ja, för jag blir ju så här, jag gillar det, men jag går ju back på att vara här.
Ja, och varför är man då med?
Ja, och då visade sig så här, nej, de har ju inte tjänat några pengar. Och då var jag så här, men vad fan? Och sen var jag så här, men varför är de då här? Och då insåg jag så här, nej, men de har ju sålt sitt bolag. Och vad är det de gillar? De går ju på alla de här språngbrädorna och fejkade styrelsemötena och liksom alla de här grejerna. Och så inser jag så här, ja, har man nog varit vd hela sitt liv, byggt upp företag och massa människor som rapporterar till den och som man får komma med bidrag och säga vad de ska göra. Ja, då har man nog ett stort hål i sitt liv. Och då är det liksom detta ett perfekt ställe att liksom komma, så betalar jag. Och sen så kommer det någon som lyssnar på mig, för det är svårt att liksom ge någon pengar och sen så säger den andra så här, nej, nu har jag fått pengar och skiter i vad du vill. Då kommer ju de åtminstone och lyssnar.
Ja, man får vara liksom i en lagun med de andra stora valarna. Och...
Ja, och du får vara signifikant och du får komma på möten och du har något att göra och du har något att prata med dina kompisar om. Och du kan, ja, du har investerat i detta och detta är jättespännande för dem.
Och vet du vem jag träffade? Jag träffade ju...
Ja, precis. Ja, och så vet, och de ska ta fram en ny så här grafitlösning.
Nu låter vi ju jätte...
Ja, men det är så...
Alltså, jag vet inte. Ja, för mig är detta helt självklart att vi kan prata så här på detta viset.
Ja.
Medan jag tror
och
att
det är helt okej. Okay. Det är helt så här, för mig. Alltså så här, folk lägger massor av pengar på sina hästar. Det är fine.
Ja.
Man kan ha det som en hobby. Problemet är att då fattar alla så här, det är intresse med hästar som tillfredsställer ett mål som handlar om hästar.
Ja, och ridning och frihet. Och...
Medan här blir det så här, du vet, så här, ja, men du vet, här ska du vara med för att du är investerare och du kommer tjäna massor pengar och vi erbjuder de bästa investerarna.
Fast man säger kanske inte ens...
Jo, det är så man säger.
Du kommer att tjäna pengar.
Ja, och så här, du får vara med här, du får de här möjligheterna. Och alla är försiktiga. Folk är försiktiga med att de tjänar pengar. Men det är inte en sån här, du vet, i min värld, nu behöver man inte döpa det så, men så här, ensamma äldre herrar med för mycket pengar, kom och häng med andra och tillfredsställ dina känslomässiga hål i livet.
Ja.
Jag fattar att det är ingen som hade kommit
så. Du får
så...
betala för det förresten.
Ja, ja. Eller så här, ja, du får komma här och på vår Outlook och senior Outlook. Detta är liksom så här, vår syjunta. Men då säljs det in så här, kom och lyssna på den här experten. Kom vara med och investera i den här exklusiva investeringen. Bara för oss i vårt det här nätverket. Bara för dig som har 5 miljoner kronor eller mer i oss. Har du 3 miljoner eller mer? Detta är de 50 vanligaste misstagen. Alltså förstår jag, du vet här. Alltså,
men inte det handlar om sex också. Det gör det säkert på något plan. Att man får tillgång till... Liksom.
Ja, men det är klart. Ja, men det är klart, för att om du sticker ut så får du liksom...
Du är med i de rätta,
ja, du får status.
Cirklarna. Liksom,
ja, och status. Har du status så får du pengar och så får du sex och så blir det större chans att du överlever. Liksom. Ja, alltså jag fattar att jag låter sjukt dryg. Jag ber om ursäkt för det, men detta är jag har tydligen gått och burit.
Du har burit på detta och det är viktigt.
Ja.
Inte som att det ska komma ut bara, utan att det ska göra någon slags nytta.
Ja,
försöker vi göra nu.
Jag sa i början avsnittet att det är lite kräk.
Ja, det är lite kräk.
Ja, men det är liksom så här. Och ja, jag kan skämta om det för att jag har varit där. Nu kommer jag säkert inte få komma tillbaka.
Men du, vet du vad? Vi vill inte komma tillbaka. Och vi vill inte bli bjudna till Monaco.
Om jag inte betalar. Nej.
Jag vill inte det, även om det skulle vara så att jag blev bjuden, Jan.
Ja.
För att det förutsätter att någon tror att jag kommer bli imponerad av det.
Ja. 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 Så att jag tror så här, om vi ska sammanfatta, runda av, så skulle jag säga så här. Rika människor har sällan blivit rika genom att investera.
Mm.
Sorry, liksom. För de flesta har inte det tålamodet eller den uthålligheten. Och sen kan det vara så också att... ibland de kloka människorna, de som jag snarare skulle ha mycket respekt för, det är de som tjänar de pengarna de behöver och sen checkar ut och gör sin grej liksom. Men de syns ju inte, de hörs ju inte, Och sen vet jag inte liksom, om det är som AN säger, för att de inte finns eller för att de inte syns och hörs. Så, och det andra som jag har blivit liksom så besviken, och detta handlar ju naturligtvis om oss också, om mig, så här, sluta sätta folk på pedestaler. Liksom så här, och definitivt inte investeringssfären. Du vet inte hur folk har tjänat pengar, du vet inte vilken avkastning de har, du vet inte vilken strategi de har haft, du vet inte om de har haft tur ens eller inte.
Nej, man pratar inte så mycket om misstagen man har gjort heller.
Ja, och rika, kända människor är generellt inte bättre investerare, utan tvärtom så är min upplevelse att de snarare har mer skit i sina portföljer. De har liksom, ju rikare du blir, desto mer högre andel sådana alternatives har du. Men de här alternatives, jag har svårt att se hur de slår en indexfond över tid. Och sen tror jag att det är väldigt mycket det här Nobelpristagarsyndromet. Att man har någon som har vunnit Nobelpris och så är det så här, ja fan, den här människan är ju supersmart för de har vunnit en Nobelpris. Och så frågar man den här medicin-Nobelpristagaren så här, ja vad ska vi nu göra för klimathotet? Det är ju en forskare och han har fått Nobel, eller hon har fått Nobelpris. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att inse hur lite vi kan utanför vårt specialområde.
Mm.
Så att liksom, återigen, är det någon företag som har tjänat, eller om det är någon som du träffar massor pengar, frågar hur de tjänade sina pengar, berättar de då att de gjorde det inom företagande, ta råd från dem i företagande i den branschen. Det är inte ens säkert att de kan komma med relevanta råd från bransch till bransch, eftersom det skiljer så mycket. Men lyssna inte på dem då hur de investerar sina pengar. Mm. För förmodligen är det katastrof. Och sen så någonting som för mig själv, även i investeringsbranschens högsta liga finns det massor av idioter.
Mm.
Alltså folk simmar med brallorna nere och de är, gör konstiga grejer. Och sen den andra som jag också tänker, att ju exklusiva investering desto mer får du betala och gör någon annan rik.
Mm.
Och detta är också så här ironi, det är så här, att liksom redan på 90-talet, 80-talet så skrevs det en bok där det var, jag vet inte om titeln på boken var det eller om det var ett kapitel i boken, så här, Where are the customers' yachts? Alltså så här.
Boken har vi pratat flera gånger om. Det är nästan som man vill leta upp den.
Ja, precis. Så att de flesta, som Kiyosaki liksom börjar, liksom de flesta som blir rika blir inte rika genom att investera sig rika, de blir rika genom att sälja någonting.
Men nu kommer vi tillbaka till Kiyosaki och vi läser ju boken.
Ja.
Nu när han då har pratat om sofistikerade investerare som om det vore något bra.
Ja.
Är resten av det värt att läsa, John?
Ja, för att boken handlar om ett sätt att tänka.
Mm.
Så att det är klart, är det någon som lyssnar och vill bli rik snabbt? Absolut, sälj. Starta ett företag och sälj.
Mm.
Det är ju det bästa att göra. Men grejen är så här att ja, men det vill inte de flesta av oss. Och sen vissa av oss är, jag har kompetensen att sälja. Jag har nätverket att sälja till. Jag har till och med produkterna att sälja. Men det går inte bara. För att jag hamnar i en värderingskonflikt kring det där. För mig blev det till viss del inautentiskt just nu. Mycket möjligt att jag kan ångra mig och ombestämma mig i framtiden. Men just nu så tycker jag att jag kommer inte runt det.
Nej.
Och det viktigaste också här är att inte lyssna på detta avsnitt som bara säger, fuck it, lönt att investera, nu skiter jag i Lysa, jag tar ut mina pengar, det är ändå inte lönt. Nej, det är inte det som är poängen. Vi pratar inte om att det inte går att investera sig. Tvärtom så säger jag så här, Malmö är det bästa sättet att bli rik på. Det är bara det att det är långsamt. Det kommer att ta tid. Ja, men billiga indexfonder, äga hela höstacken och allt det där. Och det kräver det här som vi säger, så här, det kräver tid, lång tid, inte arbetsinsats. Det kräver sparhorisont. Det kräver att man är passiv, att man är lat, att man är oengagerad, att man är oinloggad, att man går emot sin intuition liksom, i det där.
Ja.
Ja.
Suck.
Ja, var mitt lilla brandtal.
Ja.
Tänk så här, detta hoppas jag är starten på en diskussion. Jag blev, ska vi veta, sjukt nyfiken att höra vad ni tänker, om det är någon som har upplevt, om det är någon som har upplevt samma investeringsresa med den här investeringstrappan, om det är någon som känner igen sig, att man tänker så här, jag ska flytta från Malmö till Lund, till Hjärup, till Eslöv, till Vellinge, till Skanör eller Danderyd eller Solsidan eller vad det nu än må vara. Så att jag tror att detta är så här, to be continued, diskussion i forumet får ni jättegärna kommentera.
Ja.
Bra, jag tänker att vi håller där. Är det något du tänker, Karo?
Nej, jag ser också fram emot den här forumtråden som är kopplad till avsnittet. Verkligen.
Ja, och det allt är Kim-Marits fel.
Ja. Tack Kim-Marit.
Tack till dig som har lyssnat och tittat. Och så ses vi i forumet och så ses vi nästa vecka.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.